Kapitel 17. Sista striden inleds. Vi är nu alltså snart framme vid tidpunkten för min egen prostatacanceroperation hösten 2014. Och den därefter hörande konvalescensen jag blev tvingad till på grund av ett misstag i den svenska vården. Av självklara skäl kunde jag under den här perioden inte upprätthålla samma intensiva tryck mot mammas elaka kvinnliga förtryckare inom Sundsvalls kommun. När jag efter moget övervägande och stora egna samvetsförebråelser flyttat till Portugal i mars 2015 så var jag ändå hyggligt säker på att de maktgalna kvinnorna vid Sundsvalls kommun till slut nu givit upp sina försök att slå tillbaka mot mig och min mamma. Men ack så fel jag återigen hade. När ultrafeministiska kvinnor kan-typer för offentlig sektors räkning stött på en medelålders konservativ man, vilken inte viker ner sig, så svarar de med att uppträda som små, envisa och elaka ilskna bin, vilka med alla medel attackerar allt vad de uppfattar som fiender vid sin bikupa. Allt sedan min stackars mamma ständigt blir ledande av fortsatt övermedicinering och kraftig vanvård. Tack vare mina vänner Ulf B1 och Ulf B2, vilka båda bor i Sundsvallstrakten, kunde de titta till min mamma och se till så att hon mådde så bra som hon kunde under rådande omständigheter. Mammas hälsa blev ju förstås gradvis sämre och allmäntillståndet försämrades ju kontinuerligt, men hon höll humöret uppe så gott hon kunde och i sällskap av dessa två hjältar kände hon sig hyggligt trygg. Deras omsorg om mamma kunde därför nu hjälpligt döva mitt dåliga samvete. Ett bra råd om du bor långt ifrån dina vårdbehövande gamla föräldrar är att skaffa dig någon som du verkligen litar på och som kan titta till din anhörig. Striden om kamerorna var dock på inget sätt över. Givetvis åkte jag så ofta jag kunde till Sverige för att hälsa på henne, då jag insåg att hennes tid på jorden inom en inte allt för avlägsen framtid sannolikt var utmätt. Jag hade därför ännu en gång anledning att analysera mitt beslut att flytta till Portugal, men nu var det i sig ett beslut om min egen hälsa och den måste ju också få prioritet. Jag hade i alla fall kontakt med min mamma flera gånger om dagen och kamerorna gjorde att vi kände ungefär samma närhet som vi gjort tidigare. Det fysiska avståndet reducerades en smula av de här kamerorna. Jag trodde i min enfald att jag avgått med slutsegern beträffande dessa så omtvistade kameror. Efter så många rättsliga nederlag för Sundsvalls kommun och så lång tid levde jag i tron att kamerorna nu satt uppe för gott. Fel skulle det visa sig. Nu när jag flyttat till Portugal så var ju kameran verkligen en slags livslina mellan mig och min mamma. Vi talade med varandra dagligen. Mamma insåg på grund av sin demens inte alltid att jag befann mig i Portugal när vi pratade med varandra. Men vad spelade det för roll? Mamma var vid liv. Och jag hade med mitt agerande definitivt bidragit till hennes överlevnad. Men till vilket pris? Kamerorna började plötsligt krångla. Allt oftare uppstod något problem med min mammas internetanslutning så att vi inte alls kunde kommunicera. Inte ens telefonin fungerade då. Och självklart så slocknade också hennes kameror. Jag har tappat räkningen för många gånger jag fick be Ulf B1 åka över till mamma för att felsöka. Det visade sig undantagslöst bero på att någon dragit ur kontakten till den router som stod i köket utom synhåll för kamerorna. Att det var någon anställd vid Sundsvalls kommun var ju solklart. Men vem av dessa kvinnor var det? Jag kunde då kamerorna fungerade se att personalen nu alltid tog mamma till badrummet när det var dags att ge henne de få mediciner och de vitaminer och kosttillskott som jag trots allt samtyckte. Jag behövde inte fundera länge varför de gjorde så. I badrummet hade jag av integritetsskäl inte satt upp någon kamera. För att komma utanför kamerans räckvidd så tog personalen helt enkelt Marianne till badrummet då det var dags för medicinering. Det krävdes ingen raketforskarexamen för att räkna ut vad som pågick i badrummet vid medicinintagen. Trots min fullmakts oinskränkta rättsverkan så struntade Pia Magnusson återigen helt uppenbart i det. Men liksom tidigare behövde hon ju ha ett internt godkännande från sina chefer för sina uppenbara lagöverträdelser. Och den här gången fick hon sitt aktiva stöd främst från Rosmarie Karlsson, affärsområdeschef hälso- och sjukvård, socialförvaltningen Sundsvalls kommun. En kvinna vilket utstrålade ett sällsynt hat mot mig och min mamma. Jag har sällan mött någon med detta glödande hat så tydligt strömmande ut ur ögonen. Jag blev återigen fundersam över all ondska som de här kvinnorna var kapabla att mobilisera. Hur styrker jag mina misstankar? Jag insåg ju självklart vad som nu återigen ännu en gång var i görningen. Varför jag upprepade gånger efterfrågade olika registerutdrag där det till exempel framgår vilka som tittat i min mammas journaler, efterfrågade likaså utdrag för e-postkorrespondens mellan olika individer inom kommunen. Samtliga inblandade hade fått tydliga interna husorder för hur jag skulle bemötas. Den vilken jag blev allra mest bestört över var för omväxlings skull en synnerligen dryg och arrogant namn vid Bengt Allberg, vilken arbetade inom administrationen vid socialnämndens kansli. Det råkade ju vara så att jag kände igen honom från småskolan och även vid den tiden var han ansedd som en elak och fullständigt hänsynslös plågoande. Samtliga inblandade gjorde verkligen allt för att fördröja och obstruera min begäran om insyn för vad som pågick bakom kulisserna. Albergs chef, en kvinna vid namn Marianne Bergman, var den vilken bakom kulisserna agerade som den dolde dirigenten bakom det mesta av all denna kommunala ondska. De övriga ville ju på sedvanligt sätt ställa sig in och befrämja sina egna karriärer. En stackars 90-årig dement och skyddslös kvinnas liv betyder i det här sammanhanget ingenting för dem. Hur kunde ni? Pia Magnusson och Rosmarie Karlsson utövar hårda och ultimativa påtryckningar på vårdgivaren Sundsvalls vårdcentral. Nu hade även givetvis utan mitt samtycke ordinationen i praktiken övertagits från Marianas tidigare husläkare och sköttes numera av den allvarligt korrupta vårdcentralens ägare, den turkiskfödde läkaren Hassan Sulimanpour. Han var givetvis mycket mån om att vårda en av sina bästa kunder, det vill säga inte min mamma utan Allégården vid Sundsvalls kommun. Om patienten dog eller inte, det var den här läkaren helt likgiltig för. Det fylldes ju alltid på med nya patienter. Huvudsaken för honom var ju att efterkomma de galna häxornas krav på olika preparat som de ville att han skulle förskriva med hjälp av sitt receptblock. P. Magnusson, med aktivt stöd av Rosmarie Karlsson, tog det hela ett steg till då de började ge mamma samma sorts giftiga cocktail som de försökt med tidigare. Då jag konfronterade de här dödsänglarna med vad de höll på med så kände de sig onåbara tack vare den välsignelse de båda fått av Marianne Bergman, chef för socialtjänsten i Sundsvalls kommun. Nu skulle de komma att sätta allt på ett kort och snabbt få död på min mamma och därmed samtidigt bli av med mig och inte att förglömma de så förhatliga kamerorna. Att de här båda dödsänglarna samtidigt hade den turkfödde och enligt mitt förmenande grovt kriminella läkaren i sitt våld gjorde de trygga förvissningen att de nu en gång för alla skulle ta koll på min mamma. Jag redogör här nedanför bara för ett par av alla dessa otaliga diskussioner som jag hade med Pia Magnusson. Som till exempel på den nu ändrade och betydligt mera brutala attityden. Knarklangarna vid Allégården tagna på bar gärning. Jag hade ju vid några av mina oaviserade besök under våren 2015 öppnat det medicinskåp som fanns i mammas lägenhet. Medicinskåpet var min mammas egendom och tillhörde således inte Sundsvalls kommun. Det är viktigt att påpeka det här med anledning av vad som sen kom att utspela sig efter min mammas död i september 2016. I det här medicinskåpet förvarades en lång rad av de preparat vilka jag inte givit mitt samtycke till. Naturligtvis fanns där stora mängder av den syntetiska opiaten fentanyl, morfinpreparat i mängder som hade kunnat döda en hel häst, sederande medel tillräckligt för att kunna få lugn till och med i klassrummet Rinkeby och andra starkt vanebildande samt psykosskapande preparat med narkotikaklassning. Jag kunde nu med bildbevis och vittnen dokumentera de här kriminella handlingarna för vilka Pia Magnusson var ansvarig. När jag konfronterade henne med frågan hur det kom sig att de här starka drogerna fanns på den så kallade medicinlistan så sköt hon över frågan till Rosmarie Karlsson, vilken i sin tur hänvisar till den totalt likgiltige turkiska läkaren Hassan Sulimanpour. Samma rundgång som tidigare men nu med ny läkare. Helt skrupelfri dessutom. Efter stora besvär och utdraget väntande fick jag till slut fram den här läkemedelslistan. En avstämning för vad som fanns på listan stämde dock inte alls med vad som fanns i verkligheten i medicinskåpet. Jag frågade därför Pia Magnusson hur det här kunde komma sig. I hennes svar som jag fick med post så framgår, jag citerar, vad det gäller smärtlindrande medicin så har jag egen förskrivningsrätt. Jag har också följt upp det med Dr. Hassan på Sundsvalls vårdcentral, varvid han nu ordinerat detta till din mamma. Nu gällde ju inte hennes brott mot patientlagen enbart smärtstillande, det vill säga fentanyl. Läs också morfin i stora doser, men också starkt sederande medel. Läs Sobril i stora doser, liksom Risperdal. Och som för att vara riktigt säker på att ta död på mamma så tryckte man även i hennes stora mängder Oxascan. Apotekshantering i våra äldreboenden. Det som störde de här dödsänglarna mest var att jag fråntagit dem rätten att hämta och hantera läkemedel från apoteket för mig och min mammas räkning. Vilket i någon mån i alla fall ändå bromsade deras framfart. Detta var dock något som de rundade på ett mycket sofistikerat sätt. Pia Magnusson använde nämligen sin egen förskrivningsrätt. Det vill säga hon tar då preparat från kommunens eget medicinförråd. Mediciner vilka ska användas endast undantagsvis och bara i nödfall då behovet verkligen påkallar. Finns det överhuvudtaget någon hederlighet i den svenska vårdsvängen? April månad slut år 2015 förebådar en ökad aktivitet från dödsänglarna. För att ge en liten air av hur pass rejält störda relationerna var mellan mig och denna dödsängel så återger jag en av väldigt många e-postdialoger mellan mig och henne. Och så här kunde det se ut. Från Pia Magnusson till mig den 17 april 2015 08:32. Hej John! För kännedom så vill jag att du ska veta att din mor inte mår bra. Hon är mycket orolig och har mycket vanföreställningar. Hon har minskat i vikt med cirka 4 kilo sedan i februari. Vi har gjort en uppföljning av BPSD och ser en markant försämring sedan läkemedelsförändringen gjordes. Detta har jag rapporterat till Dr. Bolin och han lovade kontakta dig. Vänligen Pia Magnusson. Och då svarar jag 22 april 2015 med klockan 11:55 till Pia Magnusson. Och jag skickar också kopior till Rosmarie Karlsson, Jolanta Sörbäck och den officiella registraturadressen. Då svarar jag så här. Att Mariana inte mår bra beror som jag ser det på den medicinering hon stått på och som du synnerligen aktivt medverkar till att göra henne beroende av över lång tid. Utan att du eller någon annan haft patientens samtycke. Det vill säga du har inte samrått med mig i min egenskap av anhörig då jag har en oinskränkt fullmakt att företräda min mamma. Detta är en överträdelse mot svensk lag, avtalslagen och som med ditt agerande innebär ett lagbrott möjligt att prövas i domstol. Beträffande BPSD så kräver detta likaså ett samtycke från den vilken omfattas av uppföljningen. Ni har således inget samtycke då jag med min fullmakt inte har givit det detta samtycke. Ni har därmed återigen överträtt era befogenheter och jag vill därför ha er skriftliga bekräftelse innan 2015-04-27 på att ni är införstådda med vilka regler som gäller då någon givit en anhörig en fullmakt att företräda sig i dialogen med er. Att inte besvara den här begäran från mig kommer därför att tolkas som att Sundsvalls kommun medvetet inte respekterar svensk lag, varför jag överväger att få frågan prövad rättsligt. Att Mariana minskat i vikt med 4 kilo säger mer om personalens oförmåga att på ett moget, väl övervägt och pedagogiskt bra sätt bistå Mariana då hon intar sina måltider. Att abdikera från sitt omsorgsansvar fritar er inte från rättsligt ansvar om hennes viktminskning fortsätter så att hon utsätts för undernäring och eller svält. Att hon tappar matlusten är ingen sensation då hon genom din försorg återigen börjat knapra Risperdal fri från dessa dödsdroger och med ett aktivt stöd vid sina måltider så kommer hon nog återfå sin matlust. Beträffande medicinering så har jag talat med Henning Bolin och jag utgår på goda grunder ifrån att du sedan är informerad om att det saknas samtycke till den ordination som du så ivrigt förespråkar. Risperdon är därför utsatt, likaså saknas samtycke till Oxascan, varför någon behandling med detta preparat är inte aktuellt. Du måste nog lära dig att respektera svensk lagstiftning samt Socialstyrelsens regelverk. Om du vill kan jag komma till Sundsvall och informera dig samtidigt om vilka regler som gäller. Har du eller någon annan några synpunkter på lagstiftning som reglerar min rätt att via fullmakt sätta stopp för era försök att förgifta Mariana? Så får du vända dig till Sundsvalls kommuns jurist och väcka talan i rättsprocess mot min rätt att via fullmakt sätta stopp för era försök att strunta i fullmakter. Jan Norberg. Sen kommer en annan mejlväxling från mig den 30 april 2015 till Pia Magnusson och de sedvanliga Rosmarie Karlsson, Jolanta Sörbäck och även nu Eva-Lisa Järvinen. Pia Magnusson, jag har begärt ett svar från dig i mejl från 2015-04-22. Men tyvärr tvingas jag konstatera att du återigen nonchalerar denna min begäran om ett svar. Detta står i strid med ditt åtagande som ansvarig sjuksköterska inom den kommunala sjukvården. Och jag tvingas återigen konstatera att ditt sätt att bemöta anhöriga lämnar en del i övrigt att önska. Det åligger kommunala tjänstemän, tjänstekvinnor att på begäran av anhöriga besvara frågor. Kanske dina chefer har lust att i ditt ställe besvara frågorna som jag ställt. Du bygger på det förakt jag känner för ditt sätt att sköta ditt jobb. Och det återstår nu endast att få frågan om fullmakt prövad rättsligt. Som jag berättat om tidigare så har jag låtit Socialstyrelsen som regelverksföreskrivande myndighet på detta område beslut uttala sig beträffande fullmakters giltighet också inom sjukvårdens område. Och det finns numera skriftligt fastslaget att en fullmakt är ett oantastligt civilrättsligt ingånget avtal mellan två parter och att detta avtal därmed inte är något som Socialstyrelsen överhuvudtaget kan ha någon uppfattning om. Avtalslagen gäller och det finns således inga undantag för sjukvården. Jag ser fram emot ett svar från någon inom Sundsvalls kommun med ansvar att besvara dessa frågor då svaren kommer att ligga ett underlag för en rättsprocess som jag sannolikt startar med hänvisning till ett ansvar att besvara frågor från anhöriga. Jag skickar för din och övrigas information ett utdrag ur patientlagen och då läser jag upp här nu enligt patientlagen 2014:8-21 så gäller följande. Tredje kapitlet, information, paragraf 1. Patienten ska få information om 1. Sitt hälsotillstånd, 2. De metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 3. De hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 4. Vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 5. Det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 6. Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 7. Eftervård och 8. Metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Paragraf 2. Patienten ska även få information om möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. 2. Möjligheten. Patienten ska även få information om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt. 3. Vårdgarantin. Och 4. Möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i annat EES-land eller Schweiz. Paragraf 3. När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få information. Paragraf 4. Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den istället så vitt möjligt lämnas till en närstående till honom eller henne. Paragraf 5. Informationen får inte lämnas till patienten eller någon närstående om bestämmelsen om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta. Paragraf 6. Information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras. Paragraf 7. Den som ger information ska så långt möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättning eller om han eller hon ber om det. Fjärde kapitlet, samtycke. Paragraf 1. Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Paragraf 2. Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt tredje kapitlet. Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden. Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling ska hon eller han få information om vilka konsekvenser det kan medföra. Paragraf 3. När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandling så långt som möjligt klarläggas. Paragraf 4. Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa. Även om hans eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller någon annan orsak inte kan utredas. Femte kapitlet. Delaktighet. Paragraf 1. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Paragraf 2. En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar. Paragraf 3. Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformning och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. Det var alltså patientlagen. Och det skriver jag som avslutning på det här mejlet. Skulle avslutningsvis, trots denna information beträffande fullmakten, någon av sjukvårdens personal ha en annan uppfattning och därför välja att strunta i denna fullmakt, så vill jag rent upplysningsvis informera att den person vilken för Sundsvalls kommuns räkning tar detta beslut gör sig skyldig till en allvarlig överträdelse av svensk lag som medför straffansvar. Vänlig hälsning, Jan Norberg. En annan dialog något år senare kunde se ut så här. Och då skickade jag ett mejl från mig till P. Magnusson och det är den 24 augusti 2015. Du har som offentliganställd enligt svensk lag skyldighet att svara mig på din tjänstemejl. Men när du underlåter detta och därmed bryter mot svensk lag är det viktigt för min mammas hälsa. Så ser jag mig nödsakat att använda de mejladresser som du givit mig sedan tidigare. Och nu gör jag ett citat. Det framgår av journalanteckning 2015-07-28 följande. Patienten som haft oro och klarat sig bra med Sobril, men nu har sonen kollat dosdispen och patienten får nu ingen Sobril. Jag sätter dock in vid behov om patienten behöver, så kan sköterskan ge henne den Sobrilen. Slutcitat. Om Mariana nu har någon sjuksköterska vid boendet Allégården ger Mariana Sobril, så sker det trots att det saknas samråd och samtycke, vilket är ett flagrant brott med tydligt uppsåt mot patientlagen. Doktor Hassan Sulaymanpour har som förskrivande läkare med sitt agerande, trots att den inte träffat patienten, på ett tydligt sätt förbrutit sig mot svensk lagstiftning och för vilket ansvar senare kommer att utkrävas. Då ingen Sobril ska ges till Mariana så vill jag med en fas understryka att den via Allégården vilken ger henne detta preparat fullbordar ett allvarligt brott enligt svensk lag, vilket under straffansvar självklart kommer att beivras. Jag behöver dock knappast påpeka att om Sobril ges till henne så kommer detta inte från hennes ordination och då det saknas samtycke i patientlagen, det vill säga den vilken ger henne detta har då givit henne med preparatet från annan källa än hennes egen ordination. Med vänlig hälsning, Jan Norberg. Är åklagarkammaren i Sundsvall den mest korrumperade i Sverige? För att till slut få ett stopp på dessa övergrepp så kände jag mig föranledd att i slutet av maj 2015 ändå anmäla P. Magnusson till åtalsprövning. En anmälan som givetvis den skandalomsusade åklagaren Peter Salsberg gjorde allt för att slippa dra igång. Vad han däremot genast gjorde var att ringa Sundsvalls kommun för att informera dem om att jag nu inkommit med en anmälan mot P. Magnusson. Någon som fick kommunen att tillsammans med kommunal ta omedelbar aktion. Peter Salsberg är ju liksom andra åklagare i Sundsvall, läs främst Katarina Kjellson, helt fixerade vid uppfattningen att anställda inom den offentliga sektorn aldrig någonsin kan ha gjort något brottsligt. Och därför gör Salsberg och de andra inom rättsvårdande myndigheter allt de kan för att inte åtala offentligt anställda. Och när de ändå av olika skäl känner sig tvingade därtill så är det halvhjärtat och oprofessionellt. Det behöver nämnas kanske att Uppdrag granskning är uppmärksammat på en skandal i Sundsvall. Där man uppmärksammat polis och åklagare, läs Peter Salsberg i det här fallet, om ett mycket välkänt pedofilibrott inom rättspsyk som Peter Salsberg undvek att åtala för. När man läser den kommunikation jag hade med den här Peter Salsberg så är det exakt samma kriminella beskyddarinstinkt som reflexmässigt kommer fram i hans argumentation för att inte åtala P. Magnusson. Detta då trots en mycket omfattande bevisning samt ett flertal vittnesmål. Det är med vämjelse jag ser hur skattefinansierade myndighetsrepresentanter försöker skydda varandra. I sanning en mycket märklig inställning då vi här talar om helt uppenbara brott begångna av P. Magnusson. Men även denna gång, liksom i fallet med den famösa förvaltaren Rolf Andersson, så var bevisningen omfattande och vittnesmålen många. Trots min anmälan om totalt 33 sidor samt 11 bilagor så tog det inte denna skandalomsusade åklagare Peter Salsberg många dagar att helt avvisa min begäran om att väcka åtal. Han presterade inte ens en förundersökning. Skandal, anser jag och många med mig. Vad tycker du? Det förefaller som att det ska behövas mord på öppen gata för att åklagare av typen Peter Sarsberg och Katarina Kjellson ska se sig föranledda att väcka åtal. Jag mår direkt illa.